Du lyssnar på Absolut makt av David Baldacci i översättning av Erik Andersson. Uppläst av mig, Mats Eklund. Kapitel 1. Han lättade på greppet om ratten medan bilen långsamt saktade in med släckta lyktor och stannade. De sista gruskornen hoppade ut ur däckmönstret och sen omslöt tystnaden honom. Han väntade ett ögonblick för att vänja sig vid omgivningen och drog sen fram en medfaren men fortfarande fungerande kikare för nattbruk. Huset framträdde långsamt i fokus. Han satte sig till rätta, lugnt och avspänt. En tygpåse låg på framsätet bredvid honom. Bilen var sliten men ren inuti. Bilen var dessutom stulen och från en högst osannolik plats. Två miniatyrpalmer hängde från backspegeln. Han log bistert när han tittade på dem. Snart skulle han kanske åka till palmernas land. Lugnt och genomskinligt blått vatten. Solnedgångar pudrade i laxrosa och sena månar. Han måste ge sig av. Det var hög tid. Alla tidigare gånger hade han sagt sig det. Den här gången var han övertygad. Som 66-åring kunde Luther Whitney kvittera ut sin pension och han var medlem i amerikanska pensionärsföreningen. I den åldern hade de flesta män slagit sig till ro med nya sysslor som mor- och farföräldrar, deltidsvårdare av sina barnbarn. Trötta leder sänktes varsamt ner i vilstolar och blodådrorna blev allt trängre när det sista av livstidens bråte samlades i dem. Luther hade bara haft ett enda yrke i sitt liv. Det bestod i att bryta sig in i andra människors hem och arbetsplatser, vanligtvis på natten, som nu, och ta med sig så mycket av deras tillhörigheter som han någonsin kunde bära. Även om Luther klart och tydligt befann sig på fel sida om lagens råmärken, hade han aldrig avlossat ett gevär eller kastat en kniv i ilska eller skräck. Förutom när han deltog i ett synnerligen förvirrat krig som utkämpades när Nord- och Sydkorea hade suttit ihop. Och de enda knytnävslag han utdelat hade varit i självförsvar. På barer där ölen skänkte kararna mer mod än vad som var nyttigt för dem. Luther gick bara efter ett kriterium när han valde sina offer. Han stal endast från de som klarade sig bra ändå. Han tyckte inte att han skilde sig från de horder av människor som varje dag bedrog de rika. Ständigt lurade dem att köpa sånt som de inte behövde. En avsevärd del av hans drygt 60 år hade tillbringats i diverse öppna och sedermera slutna anstalter längs östkusten. Som kvarnstenar om halsen hängde tre fängelsestraff för grövre brott i tre delstater. År som skurits bort från hans liv. Viktiga år. Men det gick inte att ändra på nu. Med tiden hade han blivit så skicklig att han hyste gott hopp om att inte fällas en fjärde gång. Det rådde absolut inget tvivel om vad som skulle hända om han åkte fast igen. Han skulle åka in på 20 år. Och vid hans ålder var 20 år ett dödsstraff. De skulle lika gärna kunna sätta honom i elektriska stolen, vilket var Virginias sätt att hantera sina särskilt skurkaktiga undersåtar. Medborgarna i denna historiskt viktiga delstat var i stort sett ett gudfruktigt folk. Och en religion grundad på tanken om rättvis vedergällning krävde i enlighet därmed att straffen skulle verkställas. Virginia hade lyckats beta av kön till elektriska stolen bättre än alla andra delstater utom två. Och de som ledde ligan, Texas och Florida, delade sin sydstatssysters etiska värderingar. Men det gällde inte vanliga inbrott. Även för de goda Virginiaborna fanns det en gräns. Trots allt som stod på spel kunde han inte slita blicken från huset. Eller kanske vore det lämpligare att kalla det för en herrgård. Han hade varit besatt av den i flera månader. I natt skulle förtrollningen släppa. Middleton i Virginia. 45 minuters bilfärd rakt västerut från Washington DC. Hemort för jättelika egendomar. Undantagslöst med jaguarer och hästar vars värde motsvarade årsinkomsten för invånarna i ett helt hyreshus inne i stan. Villorna i det här området bredde ut sig över marken med den prakt som krävdes för att de skulle leva upp till sina namn. Den ironiska dubbeltydigheten i namnet på huset.